Vi ska börja ikväll i den sjunde psalmen i Saltaren. Psalm nummer 7. Och läsa en viktig vers, nämligen den 12. Psalm nummer 7 och vers 12. Där står det så här: Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas. Det går alltså inte en dag utan att Gud blir arg. Och då är det ju kanske ganska konstigt att man så sällan talar om det i våra kyrkor. Det är ju inte riktigt inne att tala om Guds vrede. Utan Gud har blivit så snäll med åren. Åtminstone om man inte har annan tillgång till kunskap om Gud än till våra muntliga vittnesbörd. Jag har fått för mig att jag skulle tala lite om Guds vrede de här dagarna. Och det kan ju kännas lite pirrigt, eller hur? Men jag tror tvärtom att det är så här. Att det är för att vi så sällan talar om Guds vrede. Som alla möjliga vanföreställningar och felföreställningar och konstiga idéer frodas på detta område. Vi bedriver ju en omfattande bibelcensur. Privat är det många som hoppar över alla texter som på något sätt andas något om Guds vrede. Och som sagt, i våra gudstjänster väljer vi ju sällan den sortens texter. Då måste vi ju på något vis tappa bort en viktig dimension i Guds person. Vår gudsbild måste ju bli defekt. Och kanske därmed också obegriplig. Det som det står här, det är inte något undantagstillstånd att Gud vredgas. Utan det tycks vara ganska vanligt. Han kanske redan har vredgats många gånger idag. Vem vet? Och det tror jag. Jag tror det är bättre att vi vet vad Gud vredgas över och hur han vredgas. Än att vi går omkring med en massa vaga och egentligen ganska ogenomtänkta föreställningar att det är nog mig han är arg på. För så tänker många kristna. Usch, ja, där står det om Guds vrede. Det hoppar vi över. Det är nog mig han är arg på. Det är mycket bättre att läsa så du får se att det kanske inte alls är dig han är arg på. Utan att det finns mycket annat. Ja, men jag är en så dålig kristen, säger du. Lugna dig, säger jag. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Alltså, ska vi kunna läsa texterna om Guds vrede och förstå hans godhet. Det måste vara vår utgångspunkt och vårt mål. Och när vi har gjort det så kanske vi på något sätt kan bli förlösta från många former av ängslan och helveteskräck och lite av varje sånt här. Ty detta tillhör inte Guds barns liv. Vi ska läsa hela psalmen för att på det sättet få lite gärna ana oss till om David som har skrivit psalmen menade något alldeles förfärligt, hemskt, otäckt eller om han kunde se något fint i det här. att Gud är en Gud som dagligen vredgas. Herre min Gud, till dig tar jag min tillflykt. Fräls mig från alla mina förföljare och rädda mig så att det inte som lejon söndersliter min själ och rycker bort henne utan räddning. Herre min Gud, har jag gjort sådant och är orätt i mina händer, har jag med ont vedergällt den som höll frid med mig eller plundrat den som var min ovän utan sak, så må fienden förfölja min själ och ta henne fatt och trampa mitt liv till jorden och lägga min ära i stolthet. Stoftet står det, förlåt. Stå upp, Herre, i din vrede. Res dig mot mina ovänners raseri och vakna upp till min hjälp, du som har påbjudit dom. Må folkens församling omge dig och må du över den vända åter till höjden. Herren håller dom över folken, skaffa mig rätt, Herre, efter min rättfärdighet och ostrafflighet. Låt det ogudaktigas ondska få ett slut, men håll den rättfärdige vid makt, till du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är i Guds hand, han frälser de rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas. Om någon inte vill omvända sig så vässar han sitt svärd. Sin båge spänner han och gör den redo, och han riktar mot honom dödande skott, sina pilar gör han brinnande. Se, den är i födsloarbete med fördärv. Han går havande med olycka, men han föder ett intet. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav som han gräver. Den olycka han tänkte volla vänder tillbaka på hans huvud, och över hans gässa kommer hans ondska. Jag vill tacka Herren efter hans rättfärdighet och lovsjunga Herrens den högstes namn. Ja, här får vi en mycket positiv beskrivning. Eller hur? Ty David säger så här, att om Guds vrede inte fanns, så fanns det inget stopp för orättfärdighet. Ingenting skulle hindra den orättfärdige att göra precis det han planerar och tänker. Det enda som garanterar att inte orättfärdigheten fullständigt svämmar över alla breddar, det är Guds vred. Fanns inte den, fanns ingen rättvisa. Ingen alls. Och när nu David längtar efter rättvisa, så är det faktiskt så att han med sin bön vill lite grann stimulera Guds vred. Gud, du kan väl vredgas lite mer så att här blir rättvisa skipad. Skaffa mig rätt, Herre, efter min rättfärdighet och ostrafflighet, säger han. Och med det önskar han på något sätt väcka upp Guds vred, så att inte orätten och orättfärdigheten fullständigt ska få fria tyglar. Och här handlar det inte om människor som inte kan bättre. Det handlar om de som inte vill bättre. Det handlar tydligt i den här psalmen om de som planlägger det onda därför att det ser ut att löna sig. Herre, sätt ett stopp för dem. Låt inte den ondskan få härja hur som helst. Och jag upprepar, det är bara Guds vrede som till sist kan sätta stopp för den som planlägger det onda. Och därför är Gud inte en Gud som i upphöjt sitter och tittar liksom cool på det hela. Lugnt och svalt. Utan han är en så våldsamt engagerad Gud. Så att när han ser orätten, den planlagda orätten, så utlöser det en väldig vred. Och den kanske inte alltid kommer med en gång. Guds vrede vaknar långsamt, säger skriften. Han är långmodig och stor i mildhet. Med långmodig menas just detta. Att inte vredgas omedelbart. Utan vi känner igen mönstret här i världen. Rätt vad det är så dyker upp en ny tyrann. Och han förefaller omöjlig att få bort. Han har stora härsmakter och krigsmakter till sitt förfogande. Och han börjar sitt plundringståg. Men rätt vad det är, så är han liksom bortsopad. Så har det varit historien igenom. Så är det också idag. Gud är en Gud som dagligen vredgas. Och gjorde han inte det, fanns det inget hinder för den planlagda vreden. Den planlagda ondskan, förlåt. Vi ska låta kung David ge oss ett helt annat vittnesbörd om Guds vred. Vi ska gå till den 32:a salmen. I den förra salmen var ju David utan skuld. Och man kan ju tycka att det låter lite starkt att säga: Herre, döm de andra för jag är rättfärdig. Och det låter ju som han var perfekt. Nej, det är han inte alltid, David. Det vet vi. Men det kan faktiskt vara så att man i en konflikt kan säga till Gud: Herre, jag har inte velat det onda. Jag har inte planlagt det onda. Och så var det ju i den 7:e salmen. Nu kommer vi till den 32:a. Och här är det David som står med skuld. Och det är alltså han själv i den här salmen som möter Guds vred. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säller den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Därför skall alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Sannerligen, om än stora vattenfloder kommer, ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig. Dag och natt var din hand tung över mig, säger David. Och det intressanta är att ordet tung här, det är det hebreiska ordet kavod, som på de flesta andra ställen i Gamla testamentet översätts med härlig, härlighet. Dag och natt var din hand härlig över mig. Och jag mådde ganska dåligt. Ty Gud var vred. Nu måste vi göra en parentes. Man kan må dåligt utan att Gud är vred. Det går alldeles utmärkt. Men i det här fallet var det inte så. Allt illamående, om jag får säga det så, är inte Guds vrede. Men Guds vrede kan erfaras på det här sättet. Och så var det med David. Vi vet ju inte riktigt om den här salmen handlar om hans synd med Batseba. Eller om det är något annat som han vittnar om här. Men i vilket fall, Gud noterar och lägger sin härliga och tunga hand över David. Och det är det som liksom allting stannar av för honom. Det är som själva benen i hans kropp inte bär honom längre. Guds vred vilar över honom. Men det är inte en vrede till fördömelse, utan det är en vrede till omvändelse. Och det är så oerhört viktigt att vi ser detta. Ty vi sätter alltid likhetstecken mellan vrede och förkastelse av den enkla anledningen att det är så vi vredgas. När vi vredgas på folk så önskar vi dem dit peppan växer. Eller kanske ännu längre. Men så är det inte med Guds vrede. Utan Gud lägger nu sin vrede över David för att om möjligt förebygga att han gör samma sak en gång till. För att liksom han ska få bära det han har gjort tills dess han omvänder sig och ropar på hjälp. Guds avsikt är god också med vreden. Gud är en domare här över David. Men det är inte en förkastelsedom, det är inte en fördärvsdom. Utan det är en dom som syftar till den befrielse som David själv beskriver i den sjunde versen. Med räddningens jubel omger du mig. Där har vi Guds avsikt. Hade Gud inte lagt sin tunga och härliga hand på David så hade det inte blivit något räddningens jubel till sist. Ty Guds vrede är det enda hindret för den planlagda ondskan. Och hade inte Gud satt stopp så hade han fortsatt. Och därför är Guds vrede, lyssna nu, en stor trygghet i våra liv. Det är en stor trygghet att Gud kan vredgas. Gud ville David väl med sin vred. Och det finns i Bibeln, i Psaltaren också, det är ett mycket festligt uttryck som beskriver det här bättre än något annat, tycker jag. Då slår vi upp och läser i slutet på den 99:e salmen. Det kommer alldeles före 100, så det är lätt att komma ihåg. Och här återberättas lite grann av Israels folks ökenvandring. Och så står det så här, vi läser 7-9 verserna. I molnstoden talade han då till dem. Det höll hans vittnesbörd och den lag som han gav dem. Ja, Herre vår Gud, du svarade dem. Du var mot dem en förlåtande Gud och en hämnare över deras gärningar. Upphöj Herre vår Gud och tillbe inför hans heliga berg, ty helig är Herren vår Gud. En förlåtande Gud och en hämnare över deras gärningar. Ett sånt intressant uttryck. Det är precis på pricken vad Gud är. För att uttrycka det här på vanlig normalsvenska. Gud, om någon, kan skilja på sak och person. Men vi är väldigt dåliga på det. Jag skulle vilja säga att vi är extremt dåliga på det. att skilja på sak och person. Gud kan vara förlåtande mot människan och samtidigt vara en hämnare över hennes gärningar. Och det är väl nästan det som behövs för att det någon gång ska bli, om jag får säga det så, en skilsmässa mellan oss själva och synden i våra liv. Då behövs det någon som tar koll på synden och ändå lämnar oss kvar, så att säga. Om du får en cancer till exempel, så går du till en kirurg. Och du vill ju helst att han skär ut hela cancern. Varenda cell ska bort. Men han ska ju samtidigt göra det så pass försiktigt så du överlever. Annars är det ingen större vits med det hela. Han ska vara en hämnare på cancern, så att säga. Och en livgivare till dig. Och Guds domar och Guds vrede kan gå mycket fram över våra gärningar. Men fortfarande är det för att han önskar skilja gärningarna från oss. Och upprätta oss samtidigt som han, så att säga, förgör de gärningar som inte är något att spara på. Detta är en så stor del av målet för hans vrede. Och det betyder alltså att Gud vredgas inte hur som helst. Gud är inte en Gud som, så att säga, ilsknar till utan att man kan förstå varför. Vilket jag har en uppfattning att många kristna går och tror. Utan det är tvärtom så att Guds kärlek är verkligen nästan, eller Guds vrede är ett uttryck för hans kärlek och är därmed nästan kirurgisk i sin verksamhet när det gäller att skilja oss själva ifrån det som är ont. Och bara om vi i det längsta vägrar att låta den skilsmässan ske, på allt sätt energiskt och uthålligt och medvetet och klart deklarerat motarbeta detta Guds syfte, så kan till sist vreden komma inte bara våra gärningar utan också oss själva till del. Men då måste vi vara energiska, vi måste vara medvetna, vi måste vara uthålliga. Ty Gud önskar få vara en förlåtande Gud över människan och en domare över hennes gärningar. Gud kan alltså skilja på sak och person, men det kan ju vi väldigt dåligt. Det ser man ju i alla debatter i tidningar och televisioner och annat sånt här. Man börjar med sakfrågan lite försiktigt. Och efter några meningsutbyten så smyger det sig in lite värdeomdömen om motparten. Och sen blir ju hastigt proportionen värdeomdömen och sakutlåtanden allt skevare och skevare tills det bara är värdeomdömen alltihopa. Du är ju en pappskall och idiot, brukar det heta på slutet. Och du har ju inte fattat ett knäpp av vad jag menar. Och du har ju inte läst innan till. Och ska man behöva sitta och diskutera med såna här okvädingsorden korsar luften. Vi kan inte skilja på sak och person. Vi har oerhört svårt att hålla oss till sakfrågor. Men Gud kan det väldigt bra. Och jag tror att det är det som skillnaden här som väldigt mycket gör att vi har så svårt att tänka oss in i Guds vrede. Hur den fungerar. Vi har så liten egen erfarenhet både i våra egna liv av våra raseriutbrott och när andra människor blir arga. Begreppet vrede är för oss så besudlat. Men Bibeln återför oss gång på gång till den tanken att Gud kan vredgas på ett sunt sätt och på ett sätt som leder till konstruktiva resultat. Och därför har vi stor anledning att glädjas över Guds vrede. Det kanske du inte tänkte i morse när du skulle åka hit, att du fick anledning att innan dagen var slut att glädja dig åt Guds vrede. Men det tycker jag vi har stor anledning att göra. Och vi ska till det ändamålet läsa slutet på 98:e psalm. Från fjärde versen till nionde. Där talas det om yttersta domen. Och det är ju en tillställning som omges med myriader av suckningar och stönanden och bedrövelser av alla slag i den kristna församlingen. Oj, 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 domsöndagen så hemskt. Och så läser man om Guds domar i Gamla testamentet inte minst. Och finner att det är en glädjefest utan like. Höj jubel till Herren alla länder. Brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa. Med harpa och med lovsångsljud. Höj jubel med trumpeter och med basuners ljud inför Herren konungen. Må havet brusa och allt vad där är. Jordens krets och de som bor därpå. Må strömmarna klappa i händerna. Må bergen jubla med varandra inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa. Bergen ska jubla och hoppa och träna ska klappa i händerna och skutta och allting fröjdar sig. Varför det nu då? Jo, för Herren kommer för att döma allt sammans. Ja, men det är väl inget att vara glad för, säger vi. Vänta till första söndagen i advent istället. Då är vi glada. Ja, man har stor anledning att vara glad på domsöndagen. Till Guds domar är djupt missförstådda i Guds församling. Och det har vi anledning att sörja över. Eller om vi så vill, vi har anledning att glädjas åt att här finns stora djup i Herrens godhet. Stora djup i Herrens godhet. Vi har ju en liten lovsångskör som är ihopkommen på de här verserna med bergen som brusar och haven som jublar. Eller ja, tvärtom är det ju. Och den är ihopsatt av en god vän till mig. Jag bor hos honom ibland när jag är i Örebro och ska predika, så bor jag hos honom, för han bor i Örebro. Så en gång så sa jag, du har ju egentligen tagit bort det bästa. Sången slutar ju med att hela skapelsen jublar för att Herren kommer. Och sen är det inte mer. Du har ju inte tagit med att han kommer för att döma jorden. Och då log han lite skevt och sa, man är kanske lite miljöskadad. Ja, det kan vi kanske vara lite till mans och kvinns. Vi behöver få våra ögon öppnade för vilken härlighet det ligger i Guds fred. Vi ska gå till Nya testamentet nu, till första Korinthierbrevet 4. Och läsa ett väldigt trösterikt ord av Paulus. Första kor 4. Jag läser där de första fem verserna. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. De alla förvaltare av Kristi hemligheter. Fint. Och så säger Paulus, av en förvaltare förväntas bara en sak. Inte att han är duktig. Inte att han är framgångsrik. Utan bara en enda sak. Att han är trogen. Men så räknar inte vi som regel. Utan vi delar in kristenheten i goda kristna och dåliga kristna. Och efter vilken grund gör vi det? Jo, efter resultatet. Gör inte det, du snäll. Det är inte bibliskt. Då är vi tillbaka på prestationernas område. Då har vi ställt oss medvetet under lagen på nytt. Här går det efter vad vi önskar och vad vi längtar efter. Inte vad vi faktiskt uträttar. Jag menar, det som Herren behagar göra genom dig i ditt liv. Det kanske är mycket och det kanske är lite. Och det kanske är saker som du inte alls ser och förstår. Våra domar är ju så ytliga. Döm inte efter skenet, säger Jesus, utan döm en rätt dom. Och det kan ju inte vi. Det är därför som Paulus tycker att det är så skönt att den som dömer mig är Herren. Jag menar, det finns tider då Gud väntar. Och det finns tider då han handlar. Personligen ser jag det mycket så att den tid vi lever i nu är en tid då Gud väntar. Han kanske väntar på att vi ska ha mödat oss färdigt med alla våra projekt och alla våra idéer och alla våra visioner och allt vårt sprattlande. Så att när han börjar handla ska ingen stå där och ta åt sig äran. Det vi kallar väckelse kommer ju ofta när alla har lagt av och alla har gett upp. Och det kommer ofta som en stor överraskning. Inte som resultatet av väl planlagda kampanjer och agitationer och appeller och allt vad det är. Jag tror när vi läser väckelsehistorien så har alla väckelser kommit som en total överraskning. Och överraskningsmomentet kanske ligger i att Guds folk hade sprattlat färdigt, så att säga. Och om du vill se en text som talar om det här, vi kommer strax tillbaka till första Korinthierbrevet, så kan vi gå till Jesaja 30. Där säger Gud precis det här i klartext, och det kan vara värt att läsa någon gång ibland. Femtonde versen, Jesaja 30. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. 1000 av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han ska förvisso vara dig nådig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Därför väntar Herren tills han kan vara er nådig. Det tror jag är mycket det han gör nu. Och då kan vi ha en längtan efter att mycket skulle hända. Att man skulle få se många Guds gärningar i sitt eget liv. Och så är det kanske glest ändå mellan de tillfällen då man verkligen kan säga att åh, det här var någonting som Gud gjorde. Här gav mig Gud en möjlighet att vittna. Här gav mig Gud möjligheten att få hjälpa någon till frälsning. Det kan kanske vara glest mellan tillfällen. Men det som räknas är inte antalet frälsta per tidsenhet, utan det som räknas är ditt hjärtas längtan. Av en förvaltare begärs en enda sak, nämligen att han är trogen. Det kanske kommer tider, och det kanske kommer ganska snart, då vi får föra många till tro och många till frälsning. Om vi bara inte har suttit och hackat på oss själva så länge och sagt att jag är en så dålig kristen, att vi inte vågar ställa oss på benen när, så att säga, signalen ljuder. Ja, vi går tillbaka till första Korinthierbrevet 4. För det här vi läste om i Jesaja 30, det är ju också ett stycke av Guds vrede. Han väntar tills han kan vara er nådig. Och ibland tror jag att Gud inte väntar på att vi ska hetsa oss själva och varandra med ännu fler appeller. Utan han väntar tills dess alla appeller har dött. Då tror jag det kan hända saker. Mitt samvete är rent, säger nu Paulus. Och ni som har gamla översättning, ni kan se att där står att väl vet jag intet med mig. Han säger alltså, jag vet inte om att jag har gjort något speciellt. Och så kan det ju få lov att vara för en kristen ibland. Det är skönt. Ibland de av er som tillhör Svenska kyrkan eller EFS eller så, där det beds regelbundna syndabekännelser i gudstjänsten, ibland så sitter man och tänker att ja, jag vet inte riktigt om jag har någonting speciellt idag. Och så känner man sig som en osedvanligt usel och förhärdad bandit som inte ens har något syndamedvetande kvar. Stora förhärdelserna har infunnit sig. Men så här kan det alltså få lov att vara någon gång ibland, och det är väl skönt. Väl vet jag inte med mig. Men så säger Paulus, det betyder ju naturligtvis inte att jag är perfekt. Det betyder inte att jag aldrig skulle behöva be om förlåtelse ifrån Gud. Men, säger han, den som dömer mig är Herren. Och det är skönt. Därför det är ju så här ibland att man kan komma in i beteenden av synd, ska vi kalla det så, som man inte omedelbart kan ta sig ur. Och det kanske är någonting som man får be om förlåtelse för, inte en gång utan många. Och det är av den enkla anledningen att man faktiskt upprepar samma sak gång på gång. Ja, då har man en mäktig bundsförvant. En härlig bundsförvant. nämligen Gud. Att det är han som dömer synden i vårt liv. Ty när han uttalar sin dom över synden, då dör den. Det är fint. Har du varit med om det någon gång? Plötsligt så talar Gud till dig om synden. Åh, du har talat själv så många gånger och du har uschat dig själv och buat dig själv och på olika sätt försökt att ta nya tag och spotta i nävarna och nyårslöften och allting sånt där. Och det är bara värre och värre. Och så plötsligt så talar Gud till och säger, men det där är ju synd, säger Gud. Ja, tänker du, som om jag inte visste det. Nej, så tänker man inte i det ögonblicket, utan det är ju som någonting träffar en djupt i hjärtegrunden, och i det ögonblicket är man fri. Det är en väldig skillnad på synda, ånger och självfördömelse. Du, synda ånger är det tillstånd som inträffar när Gud talar till dig om din synd. Och det är alltså en god frukt av Guds vred. Är ni med? Och vi försöker här att gissla oss själva och slå på oss själva och säga allt möjligt hemskt och förfärligt om oss själva, och så blir vi bara deprimerade. Och andra, de tittar på oss och så tänker de sådär, ja, det är som man blir när man går i kyrkan. Nej, det är liksom inte så det var tänkt att bli för att man går i kyrkan. Utan vi får leva, så att säga, med den glädjen att vi har en Gud som kan utföra det här mycket bättre än vi. Väl vet jag intet med mig. Nej, nej. Men den dagen vi gör det, då går vi med vår synd till Gud. Ibland för att bara få en rak och enkel förlåtelse och därmed vara fri. Men ibland behövs det något djupare. Ibland behövs det att Gud, så att säga, uttalar en dom över synden. Och den har en mäktig frigörande verkan. Om det är så att jag verkligen längtar efter att bli fri. Och därför är Paulus väldigt trygg. Det är inte människor som dömer mig. För när de gör det, eller när jag gör det själv. Jag dömer inte mig själv, säger han. Och jag tillåter inte människor att döma mig. Inte så att man går omkring fullständigt som man hade tappat hörseln och bara forsa fram och säga, jag är rättfärdig, jag är rättfärdig. Men på något sätt, min värdighet som människa låter jag inte ta sig ifrån mig så enkelt. Men jag är väldigt öppen för att Gud kan ha mycket att döma i mitt liv. Och när han gör det, så blir jag fri. Men när människor dömer, eller när jag själv dömer, så blir jag mer bunden i det som är synd. Har ni varit med om det? Man har en synd av något slag, och så håller man på och dömer sig själv och dömer sig själv. Då växer synden. Man blir mer och mer fast. Till våra domar har inte alls samma kapacitet som Guds dom. Våra domar har inte den kraften i sig. Och våra domar kan inte skilja på sak och person så som Guds domar kan. Och därför är ju Gud en väldig bundsförvant i vår kamp mot synd, förstås. Om vi bara vågar förstå det här och vågar inse att man kan söka en Guds dom för att bli fri. I Hebreerbrevet finns ett så fint vittnesbörd om det här, så det måste vi slå upp i 4:e kapitlet. Fjortonde till 16:e verserna. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Ja, man kan ju fråga sig nu lite grann vad ordet svagheter står för här. Är det förkylning, maginfluensa, fotvårtor och skoskav? Ja, det är det säkert. Men det handlar också mycket om vår synd. Jesus har prövats, står det i nya översättningen. De som har gamla översättningar säger att det står frestats. Han har varit frestad i allt, liksom vid och utan synd, står det där. Ty det är samma ord i grekiska. Vara prövad och att vara frestad. Och här talas det ju om något väldigt märkligt. Nämligen att vi kan gå med alla våra svagheter lika med synder frimodigt fram till nådens tron. Och vår frimodighet hänger nu inte ihop med att Gud säger att ja, det är inte så farligt det här. Utan frimodigheten ligger i att den dom som Gud kan uttala över min synd, den skiljer mig från synd. Till den finns en förlåtelse för syndaren och en dom över hans gärning. Och det är precis vad vi behöver. Du var mot dem en förlåtande Gud och en domare över deras gärningar. Och det är därför vi går frimodigt. Frimodigheten består inte i att vi kommer släntrande och tycker att ja, det här spelar väl ingen större roll. Utan frimodigheten kan vi ha trots att vi är uppfyllda av stundens allvar. Och det är vår frimodighet ligger i detta att vi känner Gud och förstår hans vrede. Hur också hans vrede är någonting som kommer oss till godo. Och det bästa exempel jag känner till på den här frimodigheten mitt i allvaret är faktiskt Davids syndabekännelse i den 51:a psalmen. Så låt oss slå upp och läsa psalm 51. Och när du läser den här psalmen nu, så håll i minnet detta. Vi kan se både hur djupt bedrövad och bekymrad David är över sin synd, och samtidigt hur oerhört frimodig han är. Vilken förväntan han har på att frälsningens jubel ska komma att omvärva honom. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon, för att du må befinnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig känna fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätta offer som behagar dig, brännoffer och heloffer. Då ska man offra tjurar på ditt altare. Ja, här finns allvaret. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Vilket enormt allvar. Och så bara nästa andetag. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar. Det var snabba löften det, säger vi. Du är ju ännu inte riktigt säker på att du ska ens få behålla den heliga ande. Och så står du där och lovar att du av alla ska lära överträdarna Herrens vägar. Ja, så är det när man känner Guds fred och förstår att också den är full av omsorg och full av frihet och full av godhet. Att den är ingenting man kan slingra sig ifrån. Men när den är berättigad så finns det heller ingen anledning att försöka slingra sig ifrån. Utan då är också den en del av Guds barmhärtighet. Jag tycker Petrus är en så intressant person. Petrus som människa har så mycket att lära oss. Egentligen omvände han sig två gånger, Petrus. Vid första gången fiskafänget och Genesaret och det här och massor med fisk och gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Hedan efter ska du bli människofiskare. Lukas 5 kapitel. Sen kommer den dagen då man firar nattvardsmåltiden tillsammans och Herren säger efteråt till Petrus: när du har omvänt dig så styrk dina bröder. Men nu då, säger vi. Han hade ju redan omvänt sig för länge sedan. Kommer du inte ihåg den där historien med båten? Lugn, bara lugn. Det kommer en likadan episod till. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Herre, du vet att jag har dig kär. Vi kan säga så här att den människa som inte tillhör Herren alls, hon har sin stolthet i att göra som hon själv vill. Det är inte ett så bra sätt att leva. Ty förr eller senare så krockar man med tillvaron. Dag och natt var din hand tung över mig. Då omvänder man sig och så blir man född på nytt och så räknas man in bland Guds barn. Och då är det väldigt lätt gjort att man efter det har sin stolthet inte i att göra som jag vill utan i att göra som Gud vill. Och det är ju Petrus mellan hans två omvändelser. Och är det någon som ska gå på vattnet så är det ju jag. Är det någon som ska hålla sig framme här och är det någon som ska vara den största ibland, så är det ju jag. Sa inte Herren en gång att du är Petrus och på den klippan ska jag bygga min församling? Så det hör nu väl grabbar att det är jag som är störst. Ja, säger Johannes, det är ju jag som är han som Herren älskade. Och så är grälet i full gång. Att ha sin stolthet i att göra som Herren vill. Nå, när Herren möter Simon Johannes son för andra gången vid Genesaret, och för andra gången har de fått en massa fisk helt oförhappandes. Då har stoltheten dött. Då har man kommit fram till det som Paulus kallar, med ett citat från Jeremia: den som vill berömma sig, han ska berömma sig av Herren. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Min egen stolthet har dött. Herren är min starkhet och min lovsång. Och du förstår, det där stadiet är extremt vilsamt. Därför att då är man tämligen immun mot självfördömelse. Men så länge man har sin stolthet i att göra som Herre vill, så länge är man ju extremt åtkomlig för självfördömelse. Den som har sin stolthet i att göra som han själv vill drabbas inte så mycket av det här tillståndet. Och den som har dött färdigt och som alltså blivit löst ifrån stoltheten, både att göra som han själv vill och stoltheten att göra som Herren vill, han drabbas inte heller så mycket av det här. Men det där tillståndet är mitt emellan, där man går omkring och säger att min stolthet är att göra det Gud vill, där är man ju väldigt åtkomlig, eller hur? Så att om självfördömelse är ditt problem, så är det väldigt skönt om det får falla, så att säga, en dom av det slag som faller över Petrus när han har förnekat Herren, när Herren upprättar honom. Förstår ni? Det är en domsprocess som faktiskt löser honom ur självfördömelsen. Det knakar lite grann i hjärnkontoret, för att det här är, så här är vi inte vana att tänka, eller hur? Vi har lite svårt att förstå det. Men det kan finnas en önskan och en förståelse kanske. Herre, handla färdigt. Fullborda ditt verk. För mig vidare. Det här är bara en tunnel som man antagligen måste igenom. Men för mig till den punkt där du är min starkhet och min lovsång, och där jag är fri från att se på mig själv. Låt den domen falla till en fullständig frigörelse i mitt liv. Nu ska vi tacka Herren och be tillsammans. Herre, vi är tagna ut ur Edens sammanhang och vi står under din nåd. Vi har lämnat våra liv i din hand och vi säger: ske din vilja i våra liv. Herre, det betyder att också din vrede är för oss. Också din vrede är någonting som kan skapa goda effekter i våra liv. Den är inget vi behöver ängslas inför, utan vi kan glädjas. Vi kan läsa sådana psalmer som att hela skapelsen ska jubla på den dag då du kommer för att döma jorden. Och folken har också anledning att jubla. Herre, lär oss att förstå skillnaden mellan din vrede och vår. Lär oss att ana oss till hur exakt du skiljer på sak och person. Hjälp oss att kunna läsa alla texterna i skriften om din vred utan att ängslas, utan att känna den där pirriga känslan av att det här måste jag nog hoppa över. Hjälp oss att läsa sådana böcker som Nahums bok till exempel, den som vi alltid hoppar över.
Hjälp oss att se din godhet i allt, därför att du är ljus och inget mörker finns i dig. Fader, vi prisar dig. I Jesu Kristi namn.